Hej och välkomna till Hallongrottan, kulturpodden med en homotwist. När det här avsnittet går ut har regnbågshelgen i Helsingfors just börjat. Därför känns det naturligt att min gäst idag är Regnbågsankans verksamhetskoordinator Fredrika Biström. Fredrika är fotograf och konstnär och ägnar sig mycket åt politisk konst. Till exempel kommer hon att berätta för oss hur vi kan ta ställning samtidigt som vi bjuder hem gäster på kaffe och glass. Välkomna till Hallongrottan, kulturpodden med en homotwist. Jag som gör programmet heter Katarina Salo. Hur mår du idag?
Tack, bra. Ja, jag är helt pigg. Trots alla morgonrutiner så är allt förlöpt.
Du har ett barn som säkert ska
ett
upp
barn,
till dagis.
Ja, men jag behövde inte föra idag till dagis, men jag skulle konka hit promomaterial från en mässa som jag var med på igår. Så okay. Jag hade två enorma kassar nu här att ta med cykel hit.
Nice. Ja, vi sitter här i Regnbågsankans kontor på Simonsgatan i Helsingfors.
Precis.
Och du sa att det här är ett kollektiv där det jobbar också.
Här är många andra sån här kulturarbetare och Lyckans olika tjänster finns här och så vidare.
Du, när jag har googlat dig och kollat runt lite på internet, och speciellt när jag kollar på alla dina profilbilder på Facebook,
ja,
så märkte jag att liksom du har någon twist i varje bild. Det är lite så här, är det politisk konst som du håller på med? Är det så du skulle vilja kalla det?
No, nu kan man ju säga det, ja. Att det är en konst som alltid ska ta upp någonting som kanske är lite besvärligt. Mm. Eller lite krångligt att sätta fingret på. Exempel är kanske hur vi förhåller oss till pengar. Ett ämne som jag har tyckt att det är väldigt intressant. Och sen ett annat är fulhet. Att hur man pratar om det. Och finns det sånt som man inte kan sätta på skalan vackert, fult? Och vilket är sånt som man lätt kan säga genast att det där är fult och det där är vackert? Och sen också det här med heterosexualitet. Att vi ser ofta så tydligt vad som är gayt och vad som är queert. Men att vad är det där liksom, vad är det som vi ser sen som är hetero? Om vi måste börja tänka så här, vad är faktiskt hetero? För vi ser ofta inte normen, för den är så självklar.
Vad är hetero?
Mycket av kanske festkulturen till exempel bygger ju på en heteronorm. Hur vi sitter kring bord, man, kvinna och sånt här. Hur man dansar, mannen ska hålla i på ett annat sätt. Det är några exempel. Kanske av vanor också, hur man pratar med människor, att frågar att har du en fru eller har du en man. Och sen, men sen igen tänker jag också, det som är väldigt hetero är ju hela marknaden på något sätt, hur man marknadsför produkter. Att produkter är ganska ofta liksom riktade till någon eller man eller kvinna. Och då bygger det, som jag ser det, på någon slags sån här romantisk ändå tänkande om att mannen och kvinnan är olika och de ska därför attraheras, att det där, att de kan inte ha likadana saker, för då blir det oromantiskt eller något sådär. Då försvinner någon slags spänning då liksom. Men sen när man ser det som att, men att det finns så mycket mer, så mycket annat. Det finns inte ju alla män manliga, inte alla kvinnor kvinnliga, och inte vill ens alla kvinnor vara med män och vice versa.
Men när du sa att det syns att marknadsföringen är jätteheterosexuell, har du märkt någon förändring i det under de senaste åren?
Inte så där jättetydligt, men det som man kanske kan se att människor åtminstone nu är mer kritiska till det här med att konsumera överhuvudtaget. Men sen så här konkret kanske man kan se vissa projekt som kommer upp så här, som att jobba med genus på dagis till exempel och få barnen att leka utan könsroller. Att barn ska känna sig fria att leka med vilka leksaker som helst. Eller att inte vissa barn ska värta liksom vissa områden i dagis och sånt här. Så det är ett sådant konkret projekt, men sådär i stora drag så kanske det finns en sån här trend att ifrågasätta allt som matas åt oss.
Mm. På vilket vis ifrågasätter du i din konst?
Det är alltid svårt att liksom hitta det där som samtidigt är lätt att förstå, men också är tillräckligt intressant. Att det inte blir sådär övertydligt, för då är det inte intressant sen mera. Då är det som en, då kan man lika gärna bara säga att hej, bli nu feminister, liksom, än att göra feministisk konst.
Mm. Så det ska finnas något som man kan bli och fundera på?
Ja, och lite också utrymme för på något sätt egna tolkningar. Att om alla tolkar ditt konstverk rätt, så då kanske det var för tydligt. Liksom. Men sen om det finns sådana som börjar tänka på annat, så då tycker jag ofta att det blir intressantare. Då. Jag gjorde ju den här performansen där jag klädde ut mig till ett sådant här Stockmans galna dagarspöke. Och satt jag utanför Stockmann och tiggde. Det var då några år sedan när det var väldigt mycket mer diskussion om det här med tiggare och vad är nu okej och så här. Och då det där, det diskuterades ju redan om tiggeri. Så det blev inte på det sättet så mycket mer diskussion just om det. Men jag hittade just på nätet sen diskussioner om mitt konstverk som handlar mer om att är det där konst liksom? För att det hade varit en artikel i Helsingin Sanomat om den här min performance. Och där var sen en diskussion om att varför gör hon så där? Och att är det vettigt att sitta och tigga och utklädd i ett spöke? Och ja, att borde ju inte Stockmann sätta henne i fängelse? Och vet du sådant? Att det blev liksom diskussion sen om allt med ett annat också. Jag tyckte det var ganska, ganska roligt.
Men är det det man är ute efter då? Eller finns det ett rätt och ett fel sätt att se på konst?
Nej, inte finns det egentligen det. Att det som kanske är sen, det som ibland sker är kanske människor vill skratta åt en viss konst. Jag tänker nu på det här Helen Schärfbeck-konstverket i Ekenäs. Som har blivit liksom ett skämt för att några bönder så att säga i någon situationstecken eller vad man ska kalla det, hade då gjort en egen version. Alltså storyn i den, det där riktiga konstverket, det gick på något sätt sönder och sen började folk väl skratta lite sådär att ja, att lyckas nu inte ens göra ett konstverk liksom och att det har ju redan, det kostar en hel del det här konstverket och så gick det sönder och då byggde då något gäng som jag nu skulle kalla bönder, jag vet inte exakt vad det var, men i alla fall, de hade byggt en egen version som då höll av typ plankor och brädor och vad de nu hade. Och så det blev lite ett sånt här konstverk som man då kände. Och där kanske jag såg så här att man mer ville bara hitta ett mobbningsobjekt eller något sånt här. Och att de där fjantarna från Helsingfors kommer hit och gör något. Att det kanske sen är ett fel sätt att man börjar projicera på något sätt sina egna attityder för vissa grupper liksom sen på ett visst konstverk. Och det där säger jag att okej, att vänta nu, att bli var vuxna. Ja, jag vet inte om jag lyckas förklara vad jag...
Men är det inte ganska vanligt det där att det finns, det kanske är en fördom av mig, att det finns en grupp människor som ser ner på allting som är konst, eller som är annat än målade tavlor?
Ja, no, det är ju så tacksamma skämtobjekt ofta det här med Teemu Mäki som dödar en katt medan han masturberar. Liksom, det är ju ingen vett liksom, i det egentligen. Och då är det ju jättelätt att spinna vidare på det och skratta så här. Och visst får man ju skratta liksom, eller gråta, jag menar inte det är roligt att en katt dör. Men det där han liksom att det kanske ibland dras lite för hastade slutsatser eller sen blir det liksom lite väl långt utdraget sån här. Ja, eller inte vet jag nu. Det finns ju nog en helt en, nu är det ju fritt att prata om konst hur mycket man vill och skratta och sådär, inte ju, men för mig är ju jätteviktigt att det också ska vara roligt liksom att när en konstnär tar sin egen konst med så stort allvar att det inte finns utrymme för att skratta också åt det, så då vet jag inte. Ja. Det var någon som till exempel hade hängt upp sån här hålkakor, alltså bröd, mörka bröd, så här ringformade med hål i, en hel vägg full av dem i den här portgången som där banan börjar, för att det skulle handla om någonting med de som hungrar i Gazaremsan. Jag tror det var frågan om det, och det här med liksom murar och gränser. Men där själva utförandet, i mina ögon, blev det väldigt humoristiskt, för de bröden då hängde där i regnet, och cyklisterna var ju sjukt arga för att de inte kunde cykla in i banan.
Ja, de hängde alltså ner så här.
Ja, det var liksom ett hinder då, att, okay, att de som de mötte denna brödmur skulle få uppleva hur det känns att bli stoppad, liksom, att inte få, okay, få det där att gå vart man vill, helt enkelt. Men cyklisterna som allmänt är ganska utsatta i den här stan, så är det här som att varför ska nu just vår cykelväg blockeras när alla bilar får köra hur mycket de vill fritt? Så det var ju också kanske ett konstverk som sen fick en till betydelse utan att den där konstnären, vad jag tror, hade tänkt att det kan gå så här.
Göra sån konst som är tillgänglig för den oinsatta människan?
Ja. Det är nu sen en diskussion att vad är det egentligen som människor inte skulle kunna förstå, om man nu säger att det är en vägg av bröd som ska handla om hungern i Gazaremsan. Så inte finns det ju någonting som människor inte först, liksom, vem som helst förstår det ju nog. Bara den vill förstå det. Att det kanske mer handlar om attityder eller intresse. Att en del så ser ju bara konstnärerna som vet du, dagdrivare som nu någonstans ifrån kanske har gamla pengar som de kan leva på och därför inte behöver jobba som vanligt folk.
Leva på fondpengar.
Ja, typ att det är liksom ett litet så här bortskämt det där gäng. Så att börja göra konst som man tänker att det är för de outbildade. Jag vet inte riktigt vad det skulle sen vara det där. Ja, det är nog en för svår fråga för mig.
Men varför börjar du göra konst?
Ja, jag kanske kände liksom ett sånt behov att göra sånt som betyder någonting och hamna kanske lite in just på det här med feminism och hbtq-frågor. Och så fanns det hela tiden en sån här uppdelning att göra det som är väldigt tydligt, det vill säga till exempel skriva en insändare, det är inte konst enligt mig, och sen göra konst som är med det där svåra som man inte kan sätta i ord. Så på något sätt hade hela tiden för mig parallellt gått politisk, helt tydlig politisk verksamhet utan några konstnärliga tankar som också en del av mitt jobb nu som verksamhetskoordinator på Regnbågsankan. Och sen då det som kanske som inte går, att det går inte att ordna en demonstration om vissa saker, det går inte att skriva en insändare om utseende ideal. För vi har sagt under samma sakerna så många gånger. Liksom. Och då finns det sen en rätt plats för konst. Då kan man sen istället göra ett konstverk som säger kanske nya saker som är svårare att förklara bara sådär.
Har du alltid varit samhällsengagerad?
Nej. I skolan, högstadiegymnasiet var jag nog inte intresserad av något annat än akvarier och filmer. Liksom att inte skulle jag säga, jag inte hör inte till de där som har varit en stor kämpe liksom i ungdomen och så här, utan det är nog ett intresse som har kommit så där småningom, att i början ville jag nog bara sitta i mitt rum och rita och så här, men sen så småningom så märkte man ju att man kan använda de här kunskaperna till att bli lite annat också, då blir det ju kanske mindre intressant det här att sitta och rita prydligt och mer intressant att göra sånt som är kanske hantverksmässigt inte så ett wow, men det där han, i den där tanken kan sen igen vara mer bara den där grejen. Jag tror det heter konceptkonst.
Så det fanns ingen så här vändpunkt i ditt liv när det kom in det här med att nu ska jag göra skillnad?
Nej. Ja eller ja, kanske man kan ju nog säga så här, skolvärlden i allmänhet var ju nog ett ställe där många tror jag inser att det finns till exempel klasskillnader och det finns mobbning och det finns utfrysning av människor som på ett eller annat sätt bryter mot normen och ungdomar får inte klä sig på ett visst sätt. Att där finns det ju vissa normer som blir extra tydliga just när man är ung. Och sen när man är äldre så börjar man säga att oj, de finns ju ännu kvar liksom, när man är vuxen, när man tycker att människor borde ha växt upp och insett att det nu inte är så stor big deal om en man sminkar sig till exempel.
Var du själv mobbad?
Jag skulle inte säga att jag någonsin har varit mobbad, för att jag var inte så liksom synlig. Att jag såg ofta som de som blev mobbarna var på något sätt synliga, mer synliga än jag, och blev därför mer mottagliga. Att jag var en väldigt så här passiv, socialt passiv person i skolan. Och det var nog ett sätt för mig att klara skolan. Att alla hittade ju sina metoder då liksom. Och det var mitt sätt.
Det är spännande det här när du säger att klara skolan. För det är ju faktiskt så för jättemånga att man måste klara av den där skoltiden. Att det upplevs som någonting svårt och kanske till och med negativt.
Ja, jag har ju gått mycket till skolan nu, både som sexsnackare och som för regnbågsankan att prata om då normer och HBT-frågor att komma ut och så vidare. Och då finns det ibland den där som sitter liksom där och skriker att bögar ska dö och det ena med det andra.
På riktigt? De gör det på de här när du går dit?
Nej, ibland kan det vara att de liksom någon eller några börjar lite testa och så här. Och då det där så tänker jag ofta att det är den där personens sätt att klara sig liksom. Att den har någon roll som den liksom, eller någonting som gör att den känner att den måste så hårt hålla kvar i det här. Så att jag brukar på det sättet inte börja debattera just med den personen i hela timmen till slut. Utan då får man lite liksom försöka gå vidare ändå i det där ämnet och inte liksom fokusera massor på den där ena som du har beslutat. Att den ska nu minsann visa till klassen att jag är nu inte en bög. För man vet aldrig vad det är den egentligen. Varför den gör så här. Det kan komma förstås hemifrån, men det kan också vara någon roll som är väldigt hård att hålla i. Och jag brukar också där, vi brukar prata ofta om att vad är liksom homofobi. Och vad kan det bero på? Det kan ju bero på ideologier och så vidare. Men det kan också bero på det att den här personen har en... Den är så självfast i den där normen. Av till exempel vad det att vara man eller manlighet. Att sen när det kommer någon och bryter mot alla de normerna. Så blir det liksom en så provocerande handling. Man blir på något sätt så störd. Varför ska den där få vara så där fri? När jag måste hålla mig så jättehårt innan de här gränserna. Och det kan, tror jag, också leda till en, liksom, homofobiska tankar och handlingar. Det är en liksom enorm irritation och enorm ilska för att någon annan får vara fri.
Ska jag säga. Är det fortfarande lika homofobiskt i skolorna som... Jag vet att när jag växte upp så... Jag ska säga att det var homofobiskt, men det pratades aldrig om någonting annat än heteronormen under min skoltid. Känner du att det har ändrats från när du själv har gått i skola?
Nu ser jag ju bara det som jag ser då liksom, när jag kommer till en klassrum och det kan variera väldigt mycket. Så jag tror att det handlar lite om hur det helt enkelt råkar sig. Att råkar det finnas en lärare som, eller flera lärare som tar det här helt som naturligt och bara nämnde det så där förbifarten att sen när ni hittar en pojkvän eller flickvän eller vet du, man hela tiden har det där helt självklart med. Så då kan det skapa liksom en viss sån här mer öppen atmosfär. Men så kan det också finnas skolor där det är väldigt, väldigt liksom tabubelagt och att liksom det att när jag kommer dit och berättar någonting så är det jättenytt. Och de har kanske bara hört om det på nätet eller i något sina föräldrars arga snack och så här. Och då blir det ju helt annorlunda. Att jag kan inte heller säga att det är exakt så, att i Helsingfors så är det öppnare och i Österbotten inte. Att inte det varje gång så heller. Utan det är nog lite hur det råkar helt enkelt.
Mm. Hur kan man bli sån här sexsnackare? Kan man som vanlig människa?
Sexsnackare, det är alltså folkhälsan.
Det är folkhälsan,
ja.
Okej.
Ja,
så det, och ni pratar HBT? Eller
ja, vi går sen igen som sån här, det har börjat från SETA, alltså nationella SETA. Det här med sån här, alltså SETA-besök tror jag det heter.
Mm.
Och då går man en kurs och sen vet man hur man ska prata och vad det lönar sig att liksom fokusera på när man gör sån här skolbesök. Och sen kan skolor då beställa från SETA eller direkt från oss ett sån här besök.
Just det. Det är ju skitbra.
Ja,
det finns. Gillar du att blogga och inreda? Fotar du dina middagsbjudningar och lägger ut dem på Instagram? Fredrika har tips på hur du kan göra allt det här men ändå aktivt ta ställning i samhällsfrågor. Jag funderar lite mer om din konst. Du är fotograf, sådär.
I det är min utbildning, ja.
Men du gör mycket pyssel. Också. Har inte, du och Nina Albrecht kommer ut med en bok nu i
höst. Det ska komma nu till bokmässan, ja. Vardagsvingar och klasskalas, en politisk pysselbok. Och där finns alltså olika konkreta sätt hur du kan hemma pynja ihop någonting trevligt eller gott eller sött som också tar politisk ställning.
Varför ska jag göra det?
Som ett alternativ till den här trenden av att just blogga och pyssla och homing kallas det kanske, det här med mat och hantverk som det nu har blivit en liten sån här boom. Att man kan liksom samtidigt få göra sånt, men man kan samtidigt också lite tänka där på köpet. Att finns det någon politisk fråga man kanske kan ta in här när man då sen bjuder kompisarna på fika? Så finns det någon tanke man kan ha med där?
Kan du ge något exempel på ett pyssel?
No, det här med fika till exempel, så där finns i boken hur man lagar en sån här glasskaka som tar klimatförändringen i beaktande. Och det går till så att du tar alltså ett vaniljglaspaket och så lägger du den vaniljklönten då på ett fat. Och så kan du sätta där då maränger och grädde och allt möjligt vitt fint, och sen kan du forma en av svart sockermassa eller marsipan, små pingviner som då får stå och titta på när deras isberg smälter sakta sönder. Och sen medan det här smälter så kan ni då välja att äta den i den där mjuka smultna glassen eller vad gör. Till sitter ni bara där och tittar på när det här isberget då smälter.
Då måste man också göra sina gäster medvetna på att det här är faktiskt politiskt.
Ja, man kan passa på att prata lite om det här.
Hur kom ni på den här idén då? Alltså den här boken.
Båda fick sånt här arbetsstipendium av Kulturfonden. Och sen satt vi nu väl bara och pratade om pyssel. Och om vi skulle ordna några kurser om pyssel. Och att kunde man ta med in politik också i de här kurserna för att göra dem mer intressanta. Då insåg vi sen bara något att det här skulle passa i en bok. Och sen kontaktade vi Skilt Söderström, så de var intresserade och sen rullade igång.
Hur länge har ni jobbat på boken?
Nu är det väl nästan ett år, inte riktigt. Och nu ska den utkomma så. Riktigt snart.
Yeah. Och jag sa att ni ska ha också några workshops på bokmässan.
Jona, det är bara en halvtimme så det blir inte så jättemycket workshop, men vi kommer nog att pyssla någonting där på scenen.
Nice. Och ni var också på Jeppis Pride och hade
där pyssel. Band vi sådana artificiella kransar, ja, som man kunde sen ha i paraden eller vad man nu ville.
Mm.
Sådana festlighet, fira sig själv.
Sen har du också, vi talade lite om det tidigare, att du jobbar med stereotypier också. När vi talade om hetero tidigare. Heterostereotypier. Hur har du använt dig i din konst?
Det var ett projekt som hette Hetero, den sexuella majoriteten. Alltså, då frågade jag människor som kanske med, var med på något sätt i regnbågsrörelsen eller som jag nu tänkte att säkert har lite funderat på sådana saker, så frågade jag dem att vill de vara med, och att vara med betyder att du ska på bild försöka se så hetero ut du kan. Och jag ville liksom bara se att vad kommer fram, att blir det inte sådär att det blir bara boxaren och hemmafrun, eller blir det annat också?
Var det bara homosexuella som fick vara med i det här, eller fick också heterosexuella vara med?
Det var nog ganska fri tolkning, att jag liksom, jag frågade inte sådär. Jag tänkte bara att de människor jag tror att har kanske funderat på det här på något sätt. För jag ville att det skulle finnas någon tanke redan från början. Och då betydde det att det var folk som är aktiva inom regnbågsrörelsen, av en eller annan orsak, eller sådana som har varit kanske mer så här queer, intresserade av queera frågor. Så att det där. Men det blev både de här väldigt typiska stereotypierna just med hemmafru och bilmekaniker, men också sen sådant här annat.
Vad var det
andra tolkningar? Vad skulle den ha varit annat? Ja, no, det var två som gjorde en sån här bild där det liksom så här ishockeyfans, alltså män då, som liksom är fysiska med varandra. Och det är ju kanske man tänker att okej, ishockeyfans är kanske en ganska heterosexuell stereotyp. Men sen det här de plötsligt får börja röra varandra och till och med pussas när då något mål gör, något lag gör mål, så då blir det kanske en lite annan grej. Så att det plockar vi fram där. Och två andra killar gjorde en sån här scen från en sån här liten stuga. Du kunde då se det som att två grabbkompisar hade åkt ut i stugan, och sen när de blev fulla så började de liksom berätta hur mycket de tycker om varandra. De försökte spela upp det här liksom, oj, du är nog så bra, alltså att jag litar på dig och så här.
Jag började fundera själv hur jag skulle klä mig eller göra mig själv om jag skulle vilja vara jätteheterosexuell. Så jag tänker så här, mörkbrunt hår, lite lockar, ett pärlhalsband, vit tajt skjorta, pennkjol, höga klackar och så här liksom en chefskvinna.
Jo, en sån hade vi också. Ja. Hon satt vid sitt skrivbord och så hade hon ett foto liksom av sin perfekta familj där.
Precis.
Det är och en bild där hon red, tror jag också vi hade där på bordet då, en orkidé och vad det nu fanns. Att det var kanske liksom en klädsel som på något sätt berättar att jag är medveten om normen, jag följer den och jag utmanar den inte, så ni behöver inte vara oroliga.
Men jag har heller inget mot er andra.
Nej, det är också
den filisen.
Ja, att ni är som ni är och det där, jag är medveten om min status, jag förvaltar den väl, liksom att jag kanske inte använder fel min makt, åtminstone på den punkten, men jag tycker kanske om pengar, jag tycker om att tjäna pengar och på det sättet kan mata på min egen norm också med hjälp av pengar.
Precis. Är det farligt att tänka så här stereotypt?
För mig då, eller för?
Nej, överlag.
För någon annan. Alltså för de flesta så är det ju helt ofarligt. För de flesta gör ju det. Alltså. Det är ju jättebekvämt att leva upp till normen. Men sen blir det liksom, det är som är liksom att man går på en smal stig, och sen vet du, när du ens lite trampar åt sidan, så kan det liksom bli jättestora problem om någonting sen rasar i den här världen. Och då tänker jag kanske på en sån som tänker ganska homofobt i sin vardag. Och sen plötsligt så visar det sig att den här syster är lesbisk, eller den son är gay. Då kan det liksom bli jättemycket större grej än om du kanske redan tidigare har insett att allt följer inte den här raka stigen, utan att det finns en mycket större mångfald. Och att det är okej med det också.
Precis. Passar du in i någon norm?
Ja, jag passar nog in i den här liksom nördflickan som tycker om att rita och tycker om djur. Det var liksom, det var ju på något sätt till en stor del sant för mig. Men det fanns ju också annat sen liksom i den här världen som var min värld. Men att det fanns ju inte liksom utrymme i skolan kanske att sen leva ut andra sidor av sig själv, utan jag höll mig i den liksom norm som passade in också i kompisgänget och så här.
Är du fortfarande i den normen eller är du någonting annat nu?
En del av mig är ju nog det, men att jag har ju kanske, man hittar ju, jag menar skolan är ju bara en, att gå i en skola inne i Helsingfors som är finlandssvensk, där finns en viss norm. Och sen när man märker att det är inte hela världen, det finns så mycket annat. Jag får ju sen ett år till Stockholm och sen får jag efter det och studera i Österbotten. Så börjar man ju säga att liksom det som var sant då så att säga i Helsingfors, det var inte hela sanningen. Liksom att det fanns finare saker än segelbåtar liksom. Och så här att man insåg att det finns andra människor som inte heller tycker att segelbåt är den finaste saken här i världen.
Mm. Har du haft någon nytta av din norm?
Ja, delvis så finns det situationer då jag liksom gärna är kvar i normen på det sättet. Och inte, alltså det är ju också ett sätt att, hur ska man säga, det finns ingen regnbågelig plikt för dig att du hela tiden måste vara ute ur skåpet och hela tiden måste utmana normerna, för det är ganska tungt ofta. Att jag, som jag själv ser det, så finns det situationer då man inte behöver orka liksom att det där en del hela tiden liksom 100% sig själva, och det är ju så som det borde vara. Men jag kräver inte av någon att, jag kräver inte att man, av mig själv eller någon annan, att ta jättekliv varje dag liksom utsätta sig för de reaktioner som det kanske ändå kan bli. Så jag kanske är så här småstegsmänniska ändå på vissa sätt. Men så finns det situationer där man sen kan ta jättekliv, och det är ju då det någonting liksom lyckas.
Hur den här situationen är det?
Vad skulle det ha varit? Och kanske just den här känslan att man går till en skola och så står man där bara framför eleverna och berättar liksom. Och sen är de helt sådär, ja och. Då kan det vara en sån situation att säga att okej, okay, men vet du, att jag trodde att en viss grej skulle vara större. Mm. Men så var det var situationen som har varit så att eleverna är sådär, okej, okay, men jo. Men sen igen i lärarrummet så kan den här liksom, kan det vara sen en annan det där atmosfär och det där en helt liksom annan attityd till oss, de som har kommit från regnbågsankan. Så de där kliven tas ju liksom snabbare på vissa ställen än andra.
Sexualitet bara en fas? Eller är det de facto det ideala tillståndet? Och varför är alla bögar och flator så himla intresserade av Eurovision? Det är möjligt att Fredrika har svaren på allt det här.
Vad är Regnbågsankan?
Regnbågsankan är en av Zetas medlemsföreningar. Och vi är en av de två svenskspråkiga. Det finns Regnbågsfyren som finns på Åland. Och sen finns det många, många andra. Det finns Mommola också till exempel för kvinnor. Och så finns det Björnarnas egen förening och Transföreningen. Och så finns det de olika lokala. Och i Åbo till exempel har en egen. Och Vasa har en egen förening då, som heter då liksom Vasa, Zeta och så vidare. Och de här medlemsföreningarna, i dem kan man bli medlem. Man kan inte bli medlem i själva Zeta, men man kan bli medlem i en medlemsförening. Och då kan man alltså delta i alla evenemang och sånt här. Och man får information om vad som händer och helt enkelt kan hitta sånt som är roligt att delta i.
Mm. Vad gör du som verksamhetskoordinator?
Jag arrangerar ju evenemang, men i samarbete med styrelsen och ordföranden. Och sen samtidigt så jobbar vi ju politiskt också och funderar, vad kan man göra? Och under val till exempel har vi ordnat valdebatter och ställt olika frågor till kandidater, kontaktat dem och så vidare. Så vi är med i olika projekt. Vi har varit med på barnfest till exempel, där vi hade ett regnbågsrum med genusmedveten barnlitteratur och så vidare. Ja, det är liksom lite beroende på vad styrelsen just då vill, att det har varierat ganska mycket med intresse också från styrelsen och vad vi har gjort. Och så.
Mm. Men du är den enda anställda och sen är styrelsen liksom på frivillig basis.
Ja,
ja just det. Och ni ska ordna regnbågshelgen nu, snart i oktober.
23 till 26 oktober.
Mm. Och hur många gånger är det ni ordnar det?
Vänta så nu. Skulle det kunna vara 7? Jag vågar inte helt säkert säga, men vi har ordnat det många gånger tidigare. Men att föreningen fyller i sig nu 10 år, men det har inte från början ordnats varje år, regnbågshelgen.
Just det.
Så att... Det blir paneldiskussioner och diskussioner, kvällsfest, gudstjänst, frukostmöte, ost- och vinkväll, brunch, ja, ungdomsgruppen träffas, föreläsningar på Arbis blir det också. Programmet ska gå ut här så småningom.
Det här med gudstjänst är spännande, för att jag tycker att alltid när det ordnas någon sån här HBTIQ-veckoslut eller grej eller Pride eller så här, så finns det alltid en gudstjänst eller regnbågsmässa med. Varför är det så?
Men det har nu sett att det behövs ändå. Det finns ändå så många regnbågsaktiva personer som också är troende eller som av någon anledning finner liksom någonting meningsfullt i att vara med på en gudstjänst. Så därför har vi fortsatt ordna det tillsammans med Johannes församling har vi nu haft som samarbetspart där.
Mm. Det kommer ju också en massa alltså negativa attityder från kyrkans sida just gentemot HBTIQ. Är det här på något sätt ett sätt att säga att vi tycker om er ändå?
Jag tror att det är ett sätt för dem som ändå är kvar inom kyrkan att få visa att vi är inte alla av den åsikten som vissa som håller väldigt mycket ljud. Så att om någon inom kyrkan säger att kvinnopräster till exempel är fel, så finns det ändå de som inte vill lämna det där stället utan vill stanna kvar och kämpa och säga tvärtom.
Mm.
Så att det är kanske en del av det.
Men har ni mött någon motstånd?
Ja, det var nog någon debatt då före jag började jobba. Då var väl meningen att jag kommer inte exakt ihåg hur det gick, men det var meningen att gudstjänsten skulle vara i en viss kyrka, men så var det någon inom ledningen som tyckte att nej, vi kan inte ha sådana gudstjänster i vår kyrka, och då hade det måste flytta och den här mässan skulle hållas sen på ett annat ställe, och då blev det någon diskussion. Men att efter det hade det inte varit något större problem än kanske något på individnivå, någon som inte tyckte om det, men alltså inte så där större.
Mm.
Det har blivit en del av möblemanget helt enkelt.
Mm. Ja, säkert om man hörna på samma ställe flera gånger.
Ja, men att nu till exempel det var Jeppis Pride, så då var det ju kanske nytt för dem igen. Det är inte en del av möblemanget där, utan att det hölls till exempel inte i en kyrka utan utomhus.
Okej. Var det just för att man alltså från kyrkans sida då inte ville? Alltså man ville inte upplåta sin lokal.
Jag vågar inte exakt säga vad som hände. Mm. Men jag vet bara att det inte var i kyrkan.
Just det.
Sen blev det inte.
Okej, och det där, vad annat sa du? Det blir föreläsningar och möten och bruncher. Vad ska man inte missa under regnbågshelgen?
På seminariedagen på lördag här på luckan från 10.00 tror jag det börjar nu, eller 10.30, jag är inte helt 100% säker, men spikar nu. Men vi säger 10, från 10 till 17, så det är kanske huvuddagen ska jag säga. Och då har vi sen ännu på kvällen på Adams från klockan 8 framåt kvällsfest. med allt möjligt spännande.
Det blir
många olika artister. Jag vet inte hur vi ska hinna med alla.
Va, kan du berätta några av artisterna?
Det här kommer att vara Kristoffer Strandberg. Och Frillan och Brillan håller i rodret. De kommer att sjunga och jag vet inte vad allt. Sen kommer vi att ha Eurovision Quiz. Där också publiken kan få delta om de vill vinna fina priser. Vad är det mer?
Hej, men vad är grejen med HBTIQ och Eurovision?
Ja, det är något. Det är något där som är så ljuvligt med det här Eurovision. Och det kan också vara att det har blivit en sån här tradition att kanske att det är okej liksom hela Europa plötsligt. Det är okej att för, eller det är tryggt område för det första för HBT-personen ofta att delta eller vara i publiken och så här. Och sen finns det någonting där kanske med de här. Ja, det här är nog väldigt djupt analytisk fråga nu faktiskt. Att jag kan nog bara spekulera. Men jag kanske tänker som så att om vi nu har det manliga och det kvinnliga. Det manliga ska vara det här torra och stela. Och kvinnliga det här fjomsiga. Så de som då redan har brutit sig loss delvis ur mansrollen. Genom att till exempel vara gay. Så då blir det ett mycket mindre steg att också bejaka andra sidor av sig själv. Som till exempel att man älskar färg och glitter. Och då är det lätt att liksom ta åt sig. Att jag ser det nog som att heteromän kan också vara helt galna i Eurovision. Men det finns kanske ändå lite tjockare murar där. Att folk kanske inte gör det. De ser inte som att det ger så mycket till deras status. Att älska färg och glitter och pop. Liksom. Ja.
Men det känns nästan lite sådär att om man är en HBT-person och inte tycker om slager så är man lite sämre.
Nå ja, man är ju. Nå, men det är liksom, det är ju lite sådär som om någon plötsligt börjar älska att baka bröd. Så då smittar det kanske lättare till kompisar än till någon som är jättelångt borta. Att när du någonsin börjar prata mycket om slager runt kaffebordet så kanske no, men ja, då är det nog bäst att gå hem också och kolla på det där. Så kan man hänga med i diskussionerna. Och så rullar det på och sprid sig liksom. Så att inte nu, det finns ju de som sen inte alls är intresserade och det är helt okej. Men det kan ju vara diskussioner sen som att så där man inte hänger med och så här. Det är nu sådär. Jag kan inte säga vad som är rätt och fel där.
Älskar du slager?
Jag hör nog till dem som har liksom först så var inte alls intresserad. Och sen när folk började mer att prata om det, sen när man vet en gång hade tittat på det och började följa med, så var man ju fast. Eller jag var fast. Alltså. Och så nu är jag nog helt intresserad och följer med och så här.
Mm.
Alltid hittar man ju de låtarna som är helt ljuvliga.
Mm. Jag har tittat faktiskt på Melodifestivalen och Eurovision ända sen jag var just något, inte vet jag, 20 år gammal. Men mitt intresse har ju sen igen dala för Eurovision.
Okej.
Okay. Så kanske jag är en dålig HBTIQ-person.
Nå, inte vet jag. Jag tror säkert att du hittar något annat. Jag menar, får man inte något ut av det? Varför ska man sitta och titta på det?
Mm.
Liksom? Det ska ju på något sätt lyfta. Jag känner som att det matar ens ego på något sätt och gör det inte så.
Fast nu, sen igen är man ju nog alltid med om det börjar spelas just nå gammal slager. Så nu är det ju, nu får man ju någon kick av det.
Mm. Det finns ju sen också just motrörelser sen mot det som är normer inom HBT. Jag tänker nu just på de här björnarna som alltså inte är djur utan är vanliga män som då inte är helt hetero. Men kanske känner att de känner sig inte alltid så jättehemma i det här stereotypen av en smal, snygg ung man som är gay. De vill nu dricka öl och sitta på en klippa med hårigt bröst då, och rapa. Så att det där, ja, det finns av alla sorter.
Mm. Men jag har just tänkt mycket också på de här just normerna och stereotypierna inom HBTIQ. Till exempel bisexualitet kan av vissa ses ner på jättemycket. Alltså av helt homosexuella människor så en bisexuell person är lite sådär, men välj nu, att inte kan du få allt.
Ja, no, bisexualitet är ju på det sättet besvärligt, eller väldigt lätt, ska man säga, att då kan man delvis vara väldigt normativ. Liksom, har du en partner av motsatt kön så, jaha, no, men det där, då har du ju saken på det klara. Och sen när kanske den relationen tar slut så blir det som att i vissa kretsar kanske måste man komma ut ur skåpet igen. Och ändå kan reagera att, men var du nu inte gay eller var du nu inte hetero? Fast man har varit bisexuell hela tiden. Liksom. Och sen, ja, det kan kanske vissa ses som ett hot att, ja, men du har ju så enkelt liksom, att du kan ju bara bli kär i någon av motsatt kön och sen behöver du inte fundera mer på den här saken. Mm. Att det ska kanske för vissa kännas tryggare om någon säger att den är 100% gay. Att aha, då är du en av oss och då det här, har du ingen lättare utväg än vi. Så.
Men finns det en utfrysning av bisexuella?
No, på det sättet kanske, inte sådär kanske individuellt att är man nu med där så nu får man ju vara helt med liksom. Men att just att det glöms att tas upp den där frågan kanske just i, tänker du kanske på skolbesök, att det blir ju nog det mesta fokus då på att hur är det att vara gay och det där diskuterar man ju så ofta hur är det att vara bi liksom, fast det är ju precis samma problematik man ställs inför om man är bisexuell. Och sen finns det också diskussionen liksom om att vissa anser att bisexualitet är en väg mot att vara gay, liksom att det är en fas, medan jag inte ser det så, utan jag ser nog att det kan förstås vara det, att liksom vill man ta liksom vissa steg och börja gå mot något annat håll så är det ju helt naturligt, men för andra så är det har kanske alltid varit så att man blir mer intresserad av personer än att nå vad har den nu liksom för kön och könsorgan eller vad man nu sen liksom ser.
Men kan man inte se på något vis bisexualitet som det öppnaste av allt?
Man kan ju se det nog som ett ideal att tänk vad lätt om alla ska vara bi.
Mm.
Liksom. Och kunna, fast man har 100 partners som bara en annan samma kön. Så då är man ju tekniskt sett bisexuell. Men så finns det ju grader liksom att det finns ju inte någon annan som kan säga exakt vad man är. Att det finns ju till exempel jättemånga som har levt bisexuellt men ändå väljer att kalla sig homo. För att det blir mycket tydligare vad man menar då. Och så här. Att om man ska gå och säga att kollegan att jag är nu sen bisexuell. Så blir det kanske lite sådär att jaha, liksom det blir en annan grej än om man säger att men hej, jag är nu gay. Liksom, och då har man på något sätt alla katter på bordet och så här.
Men kanske det sen blir också viktigare om en bisexuell är i ett liksom heteroförhållande att då gå ut och säga att men jag är faktiskt bisexuell.
Mm. Jo, det finns ju kändisar som har gjort det och det där.
Ola Salo?
Ja, jag har hört i dem. Och sen den där sångaren i Green Day. Jag vet inte vad han heter.
Ah, just det, vad heter han?
Så en lite mörk arg typ.
Ja.
Och då när jag läste det så var jag såhär, oh wow, han är bin, men jättekiva, eller vad man ska säga. Att det där, ja, jag visste nu väl så mycket mer att konstatera än att, ja, det som jag nu kunde säga att bisexualitet, eller bi-ordet kan för en del vara problematiskt i och med att om man inte kanske vill se människor så jätteförankrade i kön. Liksom att en person tekniskt sett bi kan bli intresserad av både män och kvinnor, men om den här människan ifrågasätter väldigt starkt könsroller i sig så kan det vara besvärligt att säga att jag är bisexuell, för då ser människor det som att aha, då blir du kär i män och du blir kär i kvinnor, fast man kanske inte riktigt menar det.
Mm.
Så då finns det ju också ordet pansexuell som betyder att man kan bli kär i alla, eller hur man ska säga, alltså man kan bli kär i vem som helst från alla grupper. Eller vi säger, man blir kär i bara rödhåriga som kommer från Korsnäs. Liksom att det finns ju, alla har ju sina kategorier.
Mm.
Och att den här kategorin gällande kön är inte relevant för dig. Utan det kan vara något helt annat som är relevant.
Vad tycker du då? Hur viktigt är det? Hur viktigt har du att kategorisera dig själv?
No, jag kanske hör lite till den där queer-kategorin. Att jag tycker att det kan vara lite besvärligt att säga att hej, att jag är bi. Liksom, i och med att jag är inte så intresserad av. Eller liksom, jag har aldrig hittat det där sexuella intresset kopplat just till könet. Eller liksom det biologiska könet. Jag liksom är inte så jätteintresserad. Det liksom finns annat som väcker intresse hos människor liksom först. Och sen liksom går man ju förstås vidare sen och så här. Så att den här tydliga kategoriseringen att jag ska bli intresserad av kvinnor, jag ska bli intresserad av män, den känns på något sätt lite konstgjord för mig. Men för andra, det finns många, det känns väldigt liksom redigt och klart för. Så att, det är nog ett bra ord.
Mm, så här organiserat och strukturerat och allting på sitt ställe.
Ja, det är ju, jag menar, ord behövs ju för att man ska veta vad man pratar om.
Mm. Men jag snackade om det i någon annan podd också, om det här ordet queer, att det är lite spännande att kategorisera sig som någon som inte kategoriserar sig.
Mm. Det är ju inte mer komplicerat än så.
Mm.
Men att det kan ändå kan tycka att queer, jag blir helt rådd i huvudet, det är så mycket liksom. Men egentligen är det ju ingenting, just för att det finns inte något förutfattade meningar liksom, som vi ofta annars har. Och det kan kännas sådär obekvämt och besvärligt för många. Att om jag nu får veta att du är en kvinna och du är dessutom journalist, så då vet jag ju hur du är. Och då är allt klappat och klart. Mm. Och om du dessutom är gift, så vet jag ju precis vad du har för intresse. Och då kan du för en del tycka att det är liksom, det är lätt att vara, det är lätt att hitta genast något small talk med den här människan. Och allting blir bara jättebekvämt liksom, om vi hela tiden följer normen.
Mm.
Men om vi utgår från att ingen följer normen, så då måste vi lära känna varandra mycket mer, och då är det samtidigt utmanande.
Och kanske tungt också.
No, det kan vara det, ja, men väljer man att gå den vägen, så tycker jag nog att det liksom belönar nog mycket.
Mm.
Att inte ha förutfattade meningar om människor, för det är ju så som det uppstår en massa problem.
Hur ska man göra då för att vara så öppensinnad som möjligt? Hur ska man lära sig själv att inte ha förutfattade meningar?
Mm. Man ska vara cool och ta det lugnt.
Chilla.
Jag vet inte. Det är nog kanske det börjar nog kanske med att man måste liksom älska sig själv och tycka om alla sidor i sig själv. Och bejaka liksom också om fast man är intresserad av nylonstrumpor eller vad det sen kan vara, så ska man inte ta det liksom så. Försöka liksom, ja, tycka om sig själv, och sen genom det så kan man ju börja liksom tycka om andra också.
Mm.
Och alltså, vad var frågan? Hur man ska orka se?
Hur man ska komma bort från sina fördomar och förutfattade meningar.
Och sen, ja, man kan hålla kvar barnet i sig. För jag menar, barn har ju aldrig några förutfattade meningar.
Mm.
Och de är sådär att, aj ja, du har varit kvinna tidigare, men nu är det man. Aj ja, okej. Okay. Och sen liksom börjar man prata om något annat. Som kanske är jättemycket mer relevant just då.
Men det känner jag lite när jag har sett bilder av din konst och så här. Att det har ju du. Jag känner att mycket sån här liksom, många av de här, jag menar, pyssel, det är ju saker som barn gör. Mm. Men du tar det till en liksom vuxen nivå.
Mm, ja, no, jag tror att vi när vi växer upp så roddar vi till ganska mycket. Liksom att livet är inte så, behöver inte vara så komplicerat. Det där, ja, det låter det kanske lite naiv, men livet blir ju ofta jättekomplicerat förstås, när man ska tjäna pengar och man skiljer sig och dittan och dattan. Så ja, men att liksom hålla kvar kanske en sån där nyfikenhet och öppenhet. Ibland så tror jag att människor lite sådär missförstår och tror att man måste trycka tillbaka liksom nyfikenhet på andra människor genom att vara öppen. Men så är det ju inte liksom, nu fortsätter man ju vara jättenyfiken på vem som är ihop med vem och ja, du har nu blivit ihop med någon av samma kön, okej. Liksom, det finns ju förstås kvar och det är inte fullt med det. Men man måste på något sätt kanske vara medveten om det då. Att vad är det som blir extra nyfiket eller vad blir extra skvaller intressant i denna värld vi lever i? Liksom. Ja, och är det någonting som, om någon bryter mot normen och, eller är något annat än vad du trodde och så vidare, då är det nog alltid bäst liksom att helt ärligt och vänligt fråga än att börja välja att kanske bäst att inte prata med den där personen eller bäst undvika den för det där blev för svårt för mig nu. Jag förstår inte det där. Och då är det bäst att bara skjuta dig ifrån. Att det är ju jättedåligt liksom att utfrysa på det sättet. Då ser det som att den här människan har någonting som den borde behandla för sig själv. Om det blir så svårt att ställa några frågor till en annan människa så då.
Mm.
Ja.
Mm. Så ledordet skulle kunna vara istället för det här what would Jesus do? Så what would a child do? Och sen gör man så. Så frågar man bara direkt.
Barn är ju ofta väldigt egoistiska. Alltså. Det finns nog bara en människa i världen för dem och det är den man själv. Att sen med tiden så lär man sig att det lönar. Vi mår bäst om vi tar hand om varandra och samarbetar och sådär. Så. Men med en viss del så ja, liksom att håll det där. Håll dig öppen att lära dig nytt genom hela livet. Barn vill ju hela tiden lära sig, de lär sig helt jättefort. Så försök hålla det levande.
Lyssnat på Hallongrottan, kulturpodden med en homotwist. Min gäst idag var Fredrika Biström. Om du vill tipsa mig om gäster till podden får du jättegärna mejla mig på katarina.salo@yle.fi och Katarina med C och 2 i. Tack för att du lyssnar på Hallongrottan. Du vet väl också att podden nu finns på Soundcloud. Puss och kram, vi hörs snart igen.